بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. dagens lektion som är ur boken Mukhtasar al-Ulu av Imam al-Dhahabi med kortfattning och verifiering av Sheikh al-Albani rahmahullah börjar på återberättning 98, där vi nu går in i kapitlet där Imam al-Dhahabi nämner kring vad som har återberättats från ett tabi'in i denna fråga. Och tabi'un, det är de som följer. De kallas för tabi'un, de följande. Och varför är de följande? Jo, för att de följer både generation efter sahaba, och de är följande som personer som följer sahaba. De följer det som sahaba radhiyallahu alaihim ajma'in förklarat, förmedlat, kallat till, eftersom sahaba var den första och bästa generationen tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, av de välsignade generationerna profeten sallallahu alaihi wasallam talat om, så är dessa de som följer. Alltså de som följer dem, och de som följer dem även i generation. Nu, självklart att Ahlus Sunnah wal Jama'ah är överens över en sak, vilket man också ska ta hänsyn till. Det är att enstaka individers uttalanden inte är bevis i sharia. Förutom Koran eller Sunnah, eller det som är känt hos sahaba, eller att man är överens så att det är en konsensus. Det här är bevisen i sharia. Det är det vi grundar oss på när vi bevisar någonting. Må det vara i aqida eller må det vara i fiqh-frågor. Vi använder oss av Quran och sunnah, Koranen och profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah, och även det vi känner till från sahaba, och det som man har varit överens kring, al-ijma', konsensus. Nu enstaka individers uttalanden, i alla fall efter sahaba, för kring sahaba så finns det specifika detaljer som går att nämna. Och det är att ibland så kan det finnas specifika uttalanden från vissa av sahaba, vissa av följeslagarna, som utgör ett bevis, eftersom det är det som är känt från dem och inget annat känns till. Det är det som är känt från dem och inget annat känns till. Någon av sahaba har sagt någonting. Ingen annan har sagt någonting annat. Så det är självklart att det i så fall åtminstone borde varit godkänt eller acceptabelt, och vi finner inte någonting bättre eller någon krock, så det är självklart någonting vi tar. Både för att det är överens med resten av tystnaden, så att det inte verkar finnas någon annan åsikt eller någon annan påpekande kring en sådan fråga där denna sahabi har yttrat sig. Samtidigt också som de har den starkaste kunskapen i religionen och främsta talan, och deras åsikter går före alla andra åsikter och slutsatser. Därför har sahaba sin plats i ett fall där det inte finns bevis. Men låt oss säga i en fråga eller i ett fall där till och med bevisen är tydliga och någon av sahaba gått emot beviset eller sagt någonting annat än detta bevis som är tydligt och är klart från Koran och Sunna, så accepterar vi inte detta uttalande från denna sahabin också. Vi ger honom en ursäkt, vi ger honom en förklaring till varför han har kunnat komma fram till en sådan sak eller komma på en sådan sak eller hållit en sådan åsikt. Men är det ett avgörande bevis? Nej, det är det inte. De avgörande bevisen är Koran, Sunna och det som sahaba och de muslimerna har varit överens över. Al-ijma'. Nu, om detta är hur vi ser på sahabas uttalanden, så nu kommer vi ner ytterligare ett steg i generationerna. Tabi'in, de som följde dem, imamerna, de kända och gudsfruktiga bland dem. Är deras uttalanden enstaka av dem? En där eller en här? Eller, är det bevis? Nej, det är inte bevis. Kom ihåg det här. Uttalanden från salaf allmänt och tabi'in nu specifikt är inte bevis i sig själv. Någon av salaf sa en grej och så är det så i islam. Det är inte så det går till. Antingen är det förklarande, och då har den förklarande faktorn som finns i detta uttalande, som är förklarande till en vers eller förklarande till en situation eller förklarande till en hadith, den har företräde för att de förstår vad de pratar om. De förstår islam. Eller så är det någonting som är känt bland dem, som man är överens kring och står upp på tillsammans, som tyder på att detta är islamiskt. Och då är det också ett bevis och en indikation på att man är överens kring en sak. Det blir en princip. Detta är någonting som vi håller. Så antingen är ett uttalande förklarande, och då har det sitt värde. Eller är ett uttalande från salaf känt bland dem alla, och det finns flera som säger samma sak, och det är samma grund, samma yttrande man går på runt om i den muslimska världen. I så fall är det någonting som hålls gemensamt bland dem, och man är överens kring det och man håller fast vid det. Men enstaka individers av salaf sahaba till och med, som vi nyss nämnde, men tabi'in här allmänt, för att det är de som oftast det nämns uttalande från, och imam fulan sa, al-Hasan al-Basri sa, och olika uttalanden så här. Är deras specifika handlingar eller specifika uttalanden bara random? Är de bevis? Nej, de är inte bevis. Det finns ingen som håller dem till att vara enstaka bevis som tyder på en dom i sharia'an. Eller bara för att Muhammad ibn Sirin eller någon annan bland salaf av tabi'in har sagt någonting, yttrat sig på ett sätt. Det kanske är en fin förebild. Det kanske är visdom. Det kanske är fina ord. Men är det ett bevis som gör halal och haram och rätt och fel i sharia'an? Nej. Däremot, vad vi gör nu, det är att vi har nyss bekräftat denna fråga om Allahs subhanahu höghet över skapelsen, att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför oss, ovanför sin tron, ovanför himlarna. Detta är bevisat i Koranen och i sunnan bland sahaba, och nu går vi vidare historiskt bland tabi'in för att visa denna kedja av troslära som är och når fram till oss idag. Ahlu sunna wal jama'a i vår tid, som är följare av dessa generationer och följare av den metodik, den är samma från då tills idag. Så vi nämnde det enda som stöd, som belägg, för att just det vi tolkar, just det vi förklarar, just det vi tror finns från Koranen, från sunnan, tolkningen på detta, uppfattningen bland sahaba och de som följt dem i gott, alla har samma uttalande, samma tro, samma grund, samma ståndpunkt, samma syn, samma troslära i denna fråga. Inte för att vi använder det som ett enstaka bevis. Så tolkar folk, de får ett sms, de får en text, och så bara har någon från salaf, någon imam som den inte ens vet varken när han föddes, när han dog, vad han hette, vad hans pappa hette, vad hans son hette, vem han var, han vet ingenting. Han är bara, mashallah, imam Hasan al-Basri, eller Hasan al-Basri, vem är han, wallahu alam, vad är Basra för något, wallahu alam. Men ändå, han är imam, han sa någonting, så tror han att det är religion, det är inte så. Koran, sunna och ijma, det man är överens över bland muslimerna, det här är islam och det är bevisen, det här stödjer, det här förklarar, det här tydliggör, det är ingenting vi kommit med, utan det är det som har varit grunden, förståelsen och bevisen man har förstått då och idag. Och därför fortsätter vi, och därför imam Dahabi lägger vidare vikt vid att under hela denna islamiska historiska epok nämna uttalanden som har med detta att göra för att styrka denna fråga, förklara denna sak och hänvisa till den tolkning som Ahl Sunna och Al-Jama'a står för, att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, att det är det bevisen talar om. Enstaka uttalanden är inte bevis. Koran och Sunna är bevis. Kom ihåg det här. Så i alla fall. Nu när vi diskuterar då uttalanden från tabi'in, så nämner vi först och främst som återberättning nummer 98 i Mukhtasar al-Ulu att an Masruq rahimahullah och Masruq ibn al-Ajda', det är en av Aisha radiyallahu ta'ala anhas främsta elever, Masruq, som har tagit återberättningar från Aisha radiyallahu anha och brukade ta från Aisha radiyallahu anha speciellt. Och vi har gått igenom detta när vi har gått igenom Shamail al-Tirmidhi, där Masruq kopplas till Aisha och återberättningar från Aisha väldigt ofta. Och Masruq rahimahullah, det nämns om honom att annahu kana idha haddatha an Aisha radiyallahu ta'ala anha, att när Masruq brukade återberätta från Aisha radiyallahu ta'ala anha, så brukade han säga haddathatni as-siddiqa bintu as-siddiq, den trovärdiga as-siddiqan, dotter till as-siddiq Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, as-siddiq habibatu habibillah, den älskade hos den älskade hos Allah, alltså den älskade hos profeten sallallahu alaihi wa sallam. Al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat, den som har friats från klander från ovanför de sju himlarna. Så detta brukade Masruq rahimahullah av tabi'in, Aishas elev, Aishas återberättare, trogen elev till Aisha radiyallahu ta'ala anha, han berättar om Aisha radiyallahu ta'ala anha, så nämner han henne med dessa kvaliteter och dessa egenskaper. Bland dem är al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat, hon som är friad från klander, som Allah har friat från klandern att hon begick zina, hon a'udhu billah, vilket är händelsen i al-ifk, vilket vi också har gått igenom på hemsidan. Varifrån? Min fawqi sab'i samawat, från ovanför de sju himlarna. Allah subhanahu wa ta'ala friade henne från detta klander. Så det var en antydan på denna tro, att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, vilket Masruq bekräftar. Nästa vi går vidare med är Hakim ibn Jabir rahimahullah, och det är nummer 104 i Mukhtasar al-Ulu, där Hakim ibn Jabir rahimahullah, han säger att anna rabbakum عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: عرش الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. حكيم بن جابر رحمه الله أن صارت أوتبر تستلمي ده نطمي أخبرت أت إرهر عز وجل هننت رات مسين هند أنت انتري ساكر هننت رات لم يمس مسين هند مير انتري ساكر جنة och att han skapade Adam alayhi salam och att han skrev Toran med sin hand. Nu, vad har det här för relation med tron på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen? Relationen är att vi ser, och den där är, detta är en återberättning som finns i Imam al-Ajurris al-Sharia, och kedjan är sahih, säger Sheikh al-Albani, så den är autentisk och verifierad från denna imam och elev till sahaba Hakim bin Jabir, där han nämner Allah subhanahu wa ta'alas egenskap och särskiljer skapandet med Allah subhanahu wa ta'alas hand till dessa tre saker, vilket vi har gått in på innan när vi nämnde från Abdullah ibn Umar de fyra sakerna som Allah subhanahu wa ta'ala skapat med sin hand. Och då får vi indikation på att han nämnde Allah subhanahu wa ta'alas egenskap, särskilde den till annat, alltså särskilde skapandet med handen, som Allah subhanahu wa ta'ala lam yamus, han har inte rört med sin hand annat än tre. Så se hur han beskriver Allahs egenskap och Allahs hand. Och sen är den passande så som Allah vill, utan att vi förliknar eller beskriver den till någonting mänskligt. Men sanningen är att den är sann. Det är en hand och det är Allahs egenskap. Och viktigast av allt är att han inte tolkade, inte förvrängde, inte påpekar att nej, men hand här betyder egentligen det ena, eller det betyder det andra, eller det är någonting av annat än vad som nämns. Han förvrängde inte det. Och detta är vår syn på egentligen alla Allahs egenskaper, och däribland Allahs ta'alas resning ovanför tronen och att Allahs ta'ala ovanför skapelsen. Detta är bland de egenskaperna som sahaba och tabi'in och bevisen står för och bekräftar, utan att tolka, vända och förvränga, så som han här inte förvrängde. Nästa återberättning, återberättning 105. Det då återberättas från Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, sahabi, att profeten sallallahu alaihi wa sallam, att han sa: ja Abu Dharr, o Abu Dharr, ja Abu Dharr, ma samawatu inda al-kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardi falat, wa fadlu al-arshi ala al-kursi ka fadli al-falat ala al-halaqa. Och Sheikh Albani säger att den är autentisk och att han har tagit med den i silsilat ahadith al-sahiha nummer 109. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, att Abu Dharr, himlarna är i likhet av storlek till Allahs fotpall al-Kursi, som en ring slängd i en öken, i en stor platå av stor mark. Och tronen, skillnad från fotpallen eller kursi, är så som ringen, skillnad från denna öken eller denna mark. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han beskriver Allahs kursi, Allahs fotpall, och hur stor den är. Och hur stor den är i relation till skapelsen, himlarna och jordarna. Och även likheten eller storleken och skillnaden mellan Allahs fotpall och tronen. Vad är beviset och relationen mellan detta bevis och boken? Det är att i detta bevisar vi Allahs ta'alas fotpall, och vi bevisar också tronen och att den existerar och att det är en skapelse som är så stor, och att det är Allahs ta'alas arsh, Allahs ta'alas tron, som inte är himlarna och jorden, och som inte är fotpallen. Kursi är inte al-arsh, utan arsh är större än al-kursi. Och al-kursi är Allahs fotpall, och al-arsh är Allahs tron, och Allah subhanahu wa ta'ala har rest ovanför den, och han är ovanför skapelsen, så som det passar honom, utan att vi vänder, vrider och förvränger. Detta är vår tro. Så som jag sa, bekräftar vi al-arsh till att vara Allahs tron, en skapelse som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i dessa ayat och profeten alayhi salam i dessa hadith, då har vi relationen mellan Allahs tron och resandet, skuggan på domedagen, och att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför tronen. För vissa försöker som sagt förvränga tronen eller arsh till att betyda kunskap och till att betyda olika saker, istället för att vara den tron som beskriven som änglarna kommer bära ovanför dem när de är 8 stycken på domedagen. Yawma idin thamaniya, den dagen som de är 8 stycken och bär på Allah subhanahu wa ta'alas tron. Nästa är återberättning 106 kring en hadith som återberättar Aisha radiyallahu ta'ala anha, och detta händer i samband med hadithen att den återberättas. Och i denna händelse eller i återberättningen av denna hadith så nämns det att Anna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu دخل عليها وهي تموت فقال لها att Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han kom in till Aisha radiyallahu ta'ala anha när hon var nära på att dö, när hon var på dödsbädden och nära på att dö. Och han, Abdullah ibn Abbas, säger till henne när han har kommit till henne att kunti ahabba nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam yakun yuhibbu illa tayyiba, att du var den mest älskade kvinnan hos profeten sallallahu alaihi wa sallam, och profeten sallallahu alaihi wa sallam älskade aldrig någonting utan gott, han älskade aldrig någonting annat än gott. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat, och Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat befriandet från klandern som var riktad mot dig och friat dig från klander från ovanför de sju himlarna. När Abdullah ibn Abbas sahabi radiyallahu anhu nämner till Aisha radiyallahu ta'ala anha hennes position, hennes plats och hennes relation till profeten sallallahu alaihi wasallam, samtidigt som han också nämner och att Allah friade dig från detta klander från ovanför de sju himlarna när han synde ner detta. Och där har vi igen. Se nu hur många gånger egentligen vi nämner från sahaba, olika sahaba, kvinnor bland sahaba, män bland sahaba, ovanför de sju himlarna. Ovanför de sju himlarna. Ovanför också, och sju himlarna också. Och sända ner också. Så att vi har bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen. Och Sheikh Albani säger om denna återberättning, wa sanaduhu sahihun ala sharti muslim, att denna återberättning är autentisk enligt muslims villkor. Qatada bin Di'ama al-Sudusi rahimahullah, en av tabi'in, imamina, han återberättar och säger om judarna, qalat banu Israel ya rabbi anta fis sama wa nahnu fil ard. Han berättar, och det är en längre återberättning, om Israels barn undrar de hur de ska få reda på att Allah subhanahu wa ta'ala accepterat deras sadaqa och accepterat deras krigsbyte. Och Allah subhanahu wa ta'ala informerar dem om att om det är ett offer och krigsbyte som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar, så kommer det komma en eld från himlen till jorden och sluka detta krigsbyte. Och detta är en sak som har särskilt vår umma, Muhammad sallallahu alaihi wasallams umma, att vi får ta del av krigsbytet. Annars skulle krigsbytet offras. Och hur accepterades detta? Genom att Allah skickade en eld ovanifrån som tog emot, så att säga, och bekräftade acceptansen i detta offer och krigsbyte. Så det är sant, och Qatada bin Di'ama nämner detta, vilket tyder på att Qatada använde det som ett belägg, och att Imam Qatada rahimahullah inte avvisade, förnekade, förvrängade och säger att det är fel, utan han sa det, tar det som ett exempel och berättar vad som har hänt med Israel innan, Israels barn förut, och nämner att Banu Israel, att de sa ya rabbi anta fis sama wa nahnu fil ard, du är ovanför himlarna och vi är på jorden. Om man vill nu översätta fi till att vara i, och de kommer säga ni ser att Allah är i himlen, han är fis sama, eller hur, som vi gick igenom i första hadithen att ayna Allah fis sama, att han är i himlen. I så fall säger Banu Israel, de säger Allah, du är i himlen och vi är i jorden, eller hur, där de säger ya rabbi anta fis sama wa nahnu fil ard, du är i himlen och vi är i jorden. Är de i jorden eller på jorden? طيب anta fis sama, du är ovanför himlarna, och nahnu fil ard, vi är ovan på jorden. Klart, så förstås det på arabiska, och detta bevis ytterligare på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, och att detta är någonting som är sant, och att detta är en korrekt akida, och att denna akida också som stämmer är akidan, trosläran, som finns hos de kristna och judarna. De tror också, även om de förvränger och ibland liknar och beskriver Allah subhanahu wa ta'ala med egenskaper som inte stämmer och mänskliga egenskaper som inte är sunda. Men de tror att Allah subhanahu wa ta'ala befinner sig ovanför skapelsen, vilket Fir'aun förnekade. Och att då Bani Israel säger så är inte något fel. Till och med när man har talat med vissa av Ahbash, Habashia, så har de nämnt som ett exempel av argument kolla, de här wahhabis, de här salafis, de tror som kristna och judar. Alhamdulillah att vi tror som något av bokens folk där de har rätt i någon fråga, istället för att tro som Firaun som förnekar Mosa. För vem säger, hur kan man säga att någonting som sägs om något folk, nu är det Ahlul Kitab vi pratar om, men vi skulle kunna säga någon annan också. Vem säger att det är fel bara för att de tror det? Vem säger att det är fel bara för att de har det? Det måste inte betyda att det är fel bara för att de säger det. Det kan vara rätt lika så. Men nu pratar vi till och med om Ahlul Kitab. Och detta är deras tro att Allah är ovanför skapelsen, vilket nämns i deras bibel till och med. Och det betyder inte att det är en fel slutsats när vi har bevis på det i Koran och Sunna, utan det styrker ännu mer att det har nämnts i de tidigare skrifterna. Till skillnad från Firaun som säger att inni la adhunnuhu kadiba, för att jag tror att han ljuger, Musa a.s. när han säger att Allah var för skapelsen. Så om ni anser att detta är Ahlul Kitabs akida som faktiskt är överens med bevisen som vi håller, så att vi liknar Ahlul Kitab på det sättet. Okej, vi liknar åtminstone inte Firaun som ni. Och denna säger Sheikh Albani om att wasanaduhu hasan. Den är god. Nästa återberättning som är nummer 109 i Muhtasar al-Ulu. Där det nämns att Malik bin Dinar rahimahullah annahu kana yaqulu khudhu fayaqra thumma yaqulu isma'u ila qawli as-sadiq min fawqi 'arshihi. Att Malik bin Dinar rahimahullah, att han brukade recitera al-Quran al-Karim. Och sedan så brukade han säga, lyssna på den som talar sanning ovanför sin tron. Lyssna på den som talar sanning ovanför sin tron. Vem talar sanning ovanför sin tron? Allah. Vilket är hans tal som man lyssnar på? Al-Quran. Så i denna återberättning från Malik bin Dinar som är autentisk, finner vi bevis på att han både trodde att Koranen är Allahs tal, och att recitationen av den tyder på Allahs tal, att detta är Allahs tal som reciteras, och att detta tal är från Allah subhanahu wa ta'ala som är ovanför sin tron, ovanför de sju himlarna, ovanför skapelsen. Nästa återberättning som är återberättning 112 i boken, som är en återberättning från Hammad ibn Zayd rahimahullah, en av de stora imamerna av Hammad ibn Zayd, Ayyub al-Sikhtiyani. Att Hammad ibn Zayd, han säger sam'itu Ayyub al-Sikhtiyani. Jag hörde Ayyub al-Sikhtiyani, en från tabi'in, en av de största bland dem. En av de största bland tabi'in, bland följarna till sahaba, Ayyub al-Sikhtiyani. Att Ayyub al-Sikhtiyani, Mu'tazila sekten nämndes för honom. Så han avvisar Mu'tazila, denna sekt, och beskriver dem med det som är vidrigt hos dem, som är fel och falskt. Så att Mu'tazila nämndes, och han sa det, Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah, att innama madarul qawmi ala an yaqulu laysa fi as-samai shay. Att det här folket, Mu'tazila, de säger, vilket självklart är falskt, att de baserar sin åsikt och denna sekt är baserad på att säga att det inte finns någon ovanför skapelsen, att det inte finns någon ovanför himlarna. Det här är vad de säger. Genom att förneka, förvränga, vrida och förneka att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen. Han säger detta folk, eller Mu'tazila, denna sekt, de grundar sig på att säga att det inte finns någon ovanför skapelsen, att det inte finns någon ovanför himlarna. Det här var en avvisning på det av Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah. Och denna kedja är autentisk utan någon som helst invändning. Och i detta finner vi bevis för att denna alim, denna väldiga imam från Basra, Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah, att han ansåg att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, ovanför himlarna, och att detta var någonting som Mu'tazila, denna vidriga sekt, förnekade och förvrängde, vilket han avvisade dem för. 113 i boken nämner följande återberättning från Muqatil ibn Hayyan, som berättar från Ad-Dahhak, som är elev till Abdullah ibn Abbas och andra bland sahaba, att Ad-Dahhak rahimahullah, att gällande versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger att det finns inte en samling där de är tre stycken utan att Allah är den fjärde, att huwa ala arshihi wa ilmuhu ma'ahum, att han är ovanför sin tron men hans kunskap är med dem. Och en annan återberättning, huwa fawq al-arsh wa ilmuhu ma'ahum, han är ovanför tronen och hans kunskap är med dem. Och en annan återberättning, huwa fawq al-arsh wa ilmuhu ma'ahum aynama kanu, han är ovanför tronen och hans kunskap är med dem var de än befinner sig, denna samling. Och detta kommer fortsätta att nämnas och komma längre fram under nummer 128. Där kommer detta gås igenom djupare, dessa typer av uttalanden, att Allah SWT är ovanför skapelsen, ovanför tronen, men hans kunskap omfattar allting och att han hör allt och ser allt. Detta är någonting som är känt hos Salaf, och detta är ett av dem från Al-Dahhak rahimahullah, och Muqatil är en pålitlig imam thiqa som återberättar detta från Al-Dahhak, som tyder på hans troslära att Allah SWT inte är enligt denna vers överallt, utan att Allah SWT är ovanför tronen, ovanför skapelsen, men hans kunskap är överallt och han känner till allt de gör. Och detta är sahabas elever, de största av imamerna som har fört vidare denna religion. Hur ska du kunna förneka det här? Om du förnekar det här från dem och du tror att de här har haft fel, vem har haft rätt? Svara på en fråga, att om de här individerna, Qatada, Hammad ibn Zaid, Ayyub al-Sikhtiyani, Al-Dahhak, Abdullah ibn Abbas, om de här som vi nämner här och kommer att nämna, om de har fel, vem har då rätt? Vem i historien bland imamerna och de som har fört vidare denna sunda och försvarat denna sanna religion och sunda troslära, vem har haft rätt om de har haft fel? Vem har rätt i så fall? Vilka är imamerna om inte de är imamerna? Vem visar med de här andra som då tyckte annorlunda, som har fått denna plats och har denna status som Ahlus Sunnah är överens över och imamerna har prisat? Om inte de, så vem? Men nu har vi dem och de säger så här, så som Ahlus Sunnah säger, i enlighet med sahaba, i enlighet med sunna, i enlighet med Quran, ayat och hadith, och alhamdulillah, det är vår aqida. Sista återberättningen vi tar i detta kapitel och avslutar kapitlet med det är Sadaqa rahimahullah som säger att sami'tu Suleiman al-Taymi, Suleiman al-Taymi rahimahullah från al-Tabi'in, yaqulu law su'iltu ayna Allah. Där har vi den här frågan igen. Var någonstans är Allah? Det är inte någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam frågade en gång och det betyder någonting helt annat, och sen har vi tagit upp den i vår tid och fått den som en fråga igen, men det var inte det betydde. Så att de menar att vi förstod det som en fråga, men han frågar inte om var Allah är, han frågar om var, hur stor Allah är. Att han är ovanför allting i status. Så Suleiman al-Taymi rahimahullah, han säger law su'iltu ayna Allah, om jag frågas var är Allah någonstans, om jag blir frågad frågan ayna Allah, var är Allah, la qultu fi sama, så skulle jag säga ovanför himlarna. Någon försöker förklara, kolla nu relationen mellan det här och hadithen från slavinnan och Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami. Det är kanske djupt, men försök förstå. Vissa försöker använda och vrida på att det som återberättas, det lades till. Hon egentligen var stum, hon pekade uppåt. Hon svarade inte, hon gjorde bara ett tecken uppåt, vilket betyder storhet, status, över allt annat. Inte ovanför skapelsen, inte fissama. Det här ordet lades till innan. Alltså i återberättelsen. Det är inte någonting som hon sa, för hon kunde inte arabiska. Det var inte någonting hon sa, för hon kunde inte svara profeten sallallahu alaihi wasallam, för hon var stum. Sådana här förklaringar försöks läggas till i diverse återberättningar som vi nämnde, på grund av att Mas'udi var svag och att denna återberättning finns i Sahih Muslim och att det är bevarat. Men om någon nu vill leka med tanken att nej, hon kunde inte arabiska, det är inte det betyder, fissama, alltså ovanför skapelsen, ovanför himlarna, det här lades till sen. Okej, varför tar Suleiman al-Taymi upp just den frasen och svarar med just det svaret? Om det ändå inte fanns någon fråga och inte gavs något svar som har med det här att göra. Så förstå, Suleiman al-Taymi nämner frågan, ayna Allah. Och nämner svaret, så skulle jag ha sagt, fissama. Om allting handlar om en gest och inte ett ord, inte en fras som hon sagt. Varifrån får Suleiman al-Taymi, rahimahullah, fissama ifrån? Så han relaterar sin troslära och sitt uttryck med det som är bevarat under hans tids tabi'i. Det som är bevarat från denna slavinna, vilket var fissama. Så där har vi indikation på att den återberättningen är autentisk och bevarad i Sahih Muslim, alhamdulillah. Och denna är autentisk sadaqa som är Ibn al-Muntasir, Abu Shu'ba, al-Sha'bani, rahimahullah, Abu Zura'a, rahimahullah, säger om honom, la ba'sa bihi, det finns inga problem med honom. Alltså han är pålitlig, han som återberättat denna från Suleiman al-Taymi. Resten av kedjans återberättare är pålitliga. Och Imam al-Bukhari tar med denna i Khalq af'al al-Ibad. Och den är godtagbar, acceptabel och autentisk. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.